Ja, jag noterade att gudstjänstledaren så frimodigt och högröstat sa halleluja gång på gång. Så jag gör väl det också. Halleluja. För att jag får vara Guds barn. Och tack för förtroendet att få gästa er. Jag läser från Johannes första brev, kapitel 4, vers 9 och 10. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Amen. Där lägger jag samman Bibeln. Och så vill också jag knäppa mina händer och bedja en bön. Fader vår, tack att vi får komma till dig i Jesu namn. Vi gör det nu. Och för det namnets skull så får vi alla möta en vidöppen famn. Och nåd och frid och frälsning för tid och evighet. Jag tackar dig för församlingen jag får gästa. Och jag vill välsigna var och en som tar del i vår gudstjänstgemenskap nu. Du inte bara känner oss vid namn. Nej, Herre, du känner varenda liten trött och orolig tanke som kan rymma sitt människohjärta. Bara du vet vad som behöver ske i våra liv och bara du vet hur du ska komma oss till mötes. Berör oss, tilltala oss. Jag ber att en handfull människor i den här gudstjänsten skulle få orsak längre fram att relatera till det här datumet. Kanske med barnbarn på sitt knä, berätta om en söndag då det var ett heligt beslut som mognade fram i mitt inre. Jag välsignar var och en. Och jag ber, Herre, att under några flyende minuter tala på ett värdigt och rätt sätt så att bara du blir ärad och upphöjd. Amen. Tänk att Gud blev människa. Det är ju ofattbart. Och ändå har jag valt att tro det. En del de säger att det är väl ungefär samma skrot och korn, alla religioner. Det är många som resonerar så. Det spelar väl ingen roll vad man tror, bara man har en tro. Jag har försökt att studera lite grann och jag hävdar att det finns väldigt klara skiljelinjer. Det mesta av religionsutövning i vår värld. Och då involverar jag även alla nyandliga uttryck som präglar vår tid. Det allra mesta av detta i vår värld ställer den lilla människan i centrum. Det är på henne det beror. Hennes uppoffringar, hennes gärningar, hennes strävan och ritualer och allt vad det är. Med all sin möda ska människan försöka att nå upp till en avlägsen och upphöjd Gud. Jag hävdar att evangeliet som vi möter i Bibeln, det är ju precis den motsatta berättelsen. Berättelsen om en Gud som bildligt talat kliver ner från sin tron. Och blickar ner och ser sitt skapade verk. Ser en mänsklighet som far illa på villovägar. Och som säger med den största av ömhet, nu måste jag gripa in. Och han tar av sig sin konungsliga skrud. Och då ser jag med bävan att under den bär han en enkel slavdräkt. Han blev allas tjänare då. Han ödmjukar sig. Och han låter sig födas in i vår värld. Han trampar den här sargade jorden under sina fötter. Bor ibland. Gråter med dem som gråter. Hör människors rop om hjälp. Låter under ske och säger stilla, de gärningar jag gör, de vittnar om min far som har sänt mig. Så varenda gång en blind kunde se och en lam stod upp igen, så var det bara uttryck för den gränslösa kärlek som ryms i ett varmt faders hjärta. Så älskade Gud. Vad gjorde han då han gick här på jorden? Ja, ryktet sa ju att han gjorde gott och hjälpte alla. Han förlät, han tillsade människorna syndernas förlåtelse. Han befriade de plågade, han botade de sjuka. Det första där, det var det som den här texten knyter an till. Han tillsade människors syndernas förlåtelse. Jag tänker på ett sammanhang. Jesus är inbjuden till en fest en kväll. Och det märkliga med honom, de riktigt religiösa, de strängt religiösa i de mest bibliska och konservativa fina kyrkorna, de var så uppretade på att han var så vanligt folk. Han gick inte runt med någon rundkrag och liksom var på ett annorlunda sätt. Han var mitt ibland människorna. Tackade jag till fester och inbjudningar för att vara bland människorna. Och en dag så han blivit inviterad till herr Simon. Och det var ingen dålig karl. Han var nog kanske ledare i en riktigt fin kyrka. I den kyrkan så var det nivå om man skulle bli medlem. Man skulle kunna hela Bibeln utan till. Inga dåliga grejer. Och så veta exakt hur den skulle tolkas också. Och sa någon något fel så nådde den. Och Simon har bjudit in Jesus. Och jag känner, det doftar lite falskhet här. Trots att du smilar så fint, Simon. För sanningen var nog den att han hade inte rena motiv. Han ville få en chans att själv göra sig märkvärdig och glänsa inför alla sina gelikar. Och så få en chans att då offentligt göra narr av Jesus och ställa honom mot vägen. Det var avsikten med festen. Men det blev inte som Simon hade tänkt. Jag skulle tro att den här han har planerat i minut. Ja, med den typen av gubbar, de är bara trygga om de har allt under kontroll liksom. Han vet nog på sekunden när rätt nummer två ska in på bordet och liknande. Ändå håller hela kalaset på att sluta i total kaos. Det händer som han aldrig i sin vildaste fantasi hade kunnat drömma om. In på de äkta mattorna i de fina salongerna kommer en objuden liten trashank från samhällets bakgårdar och soptippar, om uttrycket tillåts. Skulle hon ha levt 2024 i Sverige hade hon kallats för prostituerad, förnedrad, utnyttjad. Man kan bara ana vilka lager av bitterhet och hat och allt som finns inombords. Det var väl ingen som kunde tänka att en sån liten trasig själ hade en andlig längtan. Men jag läser om henne, du kan gå hem och läsa kapitel 7 i Lukas. Och då kanske du också kommer fram till följande slutsats. Var inte så snabb. Var inte så snabb i dina omdömen och domar. Mitt under askhögen. Det verkar bara hon får höra att Jesus är i stan så flammar längtan. Jag vet inte hur det gick till. Hon kanske var nere på torget för att handla. Och ryktet går, alla pratar. Har ni hört att Jesus är här? Jesus är i våran stad. Och detta väcker någonting till liv. Hon har inget inbjudningskort, hon är inte välkommen. Men någonting får fäst i hennes inre. Och plötsligt är en liten trasig människospillra på väg mot sitt stora livsförvandlande Jesusmöte. Och jag tycker jag kan se hur hon står i gathörnen och frågar lite tafatt medan hon rodnar. Är det någon som kan berätta vad Jesus är? Jag har hört ett rykte att han kanske är här i stan ikväll. Och förr eller senare så är hon där på trottoaren utanför Simons flotta villa. Och i skydda mörkret går hon där och hör skratten och sången inne i festsalen. Bevisligen var det så här att förr eller senare där på kvällen kommer hon fram till en avgörande brytpunkt. Där hjärtats rop och längtan visar sig väga tyngre. En skuld och fördömelse och förakt och hån från, om det så vore hela världen. Objuden, bara hon springer rakt in i festsalen. Och jag tror aldrig att hon hade tänkt att det skulle bli som det blev. Men vet ni hur det blev? Bara hon kommer nära Jesus, man skulle kunna säga att brustenhet och skuld och ångest och förtvivlan möter helighet och renhet. Och i det mötet ramlar en liten människa ihop totalt till intet jord. Bara ligger bakom Jesu fötter och gråter. Kan du se hennes kropp som skälver och skakar. Och förtvivlat ser hon hur hennes tårar väter Jesu fötter. Hon tar sitt eget hår och försöker torka dem. Kan du se den bilden? Den bilden såg Simon och alla andra präktiga, egenrättfärdiga människor på festsalen. Och jag kan se hur de står runt väggarna och hånflinar. Och Simon, han är givetvis redan färdig med sin dom över kvinnan. Det förvånar mig inte. Det har varit länge. Men han är även färdig med sin dom över Jesus. Och så tittar han föraktfullt på det som han tycker är ett skådespel på golvet. Och tänker, nu har jag avslöjat dig Jesus. Om du vore en profet, då skulle du veta vilken människa det där är. Och så vidare. Och jag ville bara säga idag, stäm ner tonen lite Simon. Ute på farlig mark. Den man du har bjudit till din festsal ikväll, han är en större profet än vad du kan ana. Han känner med all säkerhet djup i denna lilla gråtande människas liv som du och andra baktalande grannar inte har en aning om. Men han är en profet och det betyder att han också känner ditt hårda och dömande hjärta. Och det är det som uppenbaras. Plötsligt så lyfter Jesus blicken från kvinnan som ligger och gråter. Kan du se det som trasiga små skärvor som ligger där utspridda på golvet? Så lyfter han blicken och möter Simons blick. Och jag tänkte så här i morse. Jag undrar hur det kändes. Att ha tänkt de här fördömande hånfulla tankarna och plötsligt möta den blicken. Jag trodde det skulle räcka med en tiondel sekund för att veta för resten av min stund på jorden. Också jag behöver barmhärtighet och nåd och förlåtelse. Och Jesus säger bara kort, Simon, jag har något att säga dig. Och det vill jag stryka under i parentes här idag. Jesus har något att säga egenrättfärdiga, högmodiga fariseer. Han har det. Säg det mästare, svarar Simon och försöker hålla färgen. Men jag känner att han är egentligen skakad. Och så berättar Jesus en kort liten liknelse, en bild. Där Simon med svaren han ger avslöjar sig själv. Som den som trots alla utan till citat ur hela Bibeln inte har en aning om vad verklig förlåtelse och barmhärtighet är. Och så slutar det där samtalet med att Jesus säger, den som har fått litet förlåtet, han älskar också lite. Eller tvärtom. Och jag tror inte det handlar om att vi graderar förlåtelse och kärlek. Men bara den som i mötet med hans helighet på djupet av sitt väsen har känt sin orenhet och synd, bara den vet. Och Jesus vände tillbaka blicken ner på golvet. Men i vilken själavårdare han var. Alla står runt omkring och hånar och pratar emot. Och han bara låter den här lilla människan gråta ut. Han står där som en skyddsmur. Gråt ut, det är det bästa du kan göra. Jag ser inte att hon uttalar några ord. Men han som känner allt, för honom verkar det räcka med tårarna. Och så plötsligt börjar Jesus tilltala henne. Han säger tre saker som öppnar himlens port. Vet du vad han säger? Jag skulle vilja veta hur mycket du gav i kollekt i söndags, sa han så. Inga kravlistor, nej, nej, nej. Han talar rakt in i hennes hjärta. Tre saker. Ett. Dina synder är förlåtna. Smaka på dem. Vad är det han säger? Alltså bara med de orden säger han: du lilla vän, torka dina tårar. Du är redan innanför porten, fast du kanske inte riktigt har förstått än. Dina synder är förlåtna. Du har gråtit dig rakt in i nådens öppna famn. Hur upplever du livet? Jag hävdar bestämt att det finns inget andligare och högre och mäktigare en liten människa kan vara med om här på jorden, än att i sin nöd och längtan på ett djupt personligt sätt få ta in de orden och låta dem drabba mitt hjärta. Dina, känner du vad personliga han är? Dina synder är förlåtna. Och det är uppenbart om man går med Jesus genom städer och byar att det skapar kraft i den mannens ord. Samtidigt som han uttalar dem så lyfts skuldens och ångestens börda av. Förresten, om du är intresserad av bibelstudien, så gå genom gamla och nya testamentet och leta efter bibelord som talar om den gudomliga förlåtelsen. Och då ska du märka att där finns nästan alltid ordet utplåna med. Och jag tycker det är så underbart. Då Gud griper in, då är det inte bara lite kosmetika och religiös kostym. Han förvandlar mig. Det gamla är förgånget. Kärlekens kraft som gör att jag kan klippa alla felaktiga band, det är förbi, det är frihet. Förlåtelsen, dina synder är förlåtna. Det andra han säger, din tro har frälst dig. Och det behöver sägas från kristna predikstolar i Sverige idag. Bara tron på Jesus ger frälsning. Finns ingen annan väg. Men den är öppen. Din tro har, lägg märke till vad han säger, din tro har frälst dig. Det är inte alla här, inte ens pastor som står här, kan berätta om ett klockslag då jag blev frälst. Så var det inte för mig. Och jag har hört tusentals berättelser då människor har vittnat för mig hur de har mött Jesus och kommit till tro. Det är så personligt hur Gud möter oss. För någon var det små myrsteg på väg mot Gud. För någon annan var det en våldsam ögonblicklig upplevelse. Men den här kvinnan, hon visste exakt vilket klockslag. När blev du frälst? Det var en kväll då jag kröp ner vid Jesu fötter och grät. Och då sa han: din tro har frälst dig. Jag tycker jag kan se henne 25 år längre fram i tiden. Jag är övertygad om att hon har fått ordning på sitt liv. Jesus fördömer inte människor, men han ger oss kraft att resa oss upp och börja leva ett rättfärdigt liv. Jag tror hon har gift sig, fått barn och barnbarn. Och jag tycker jag kan se henne. Det är 25 år efteråt. Hon sitter med små barnbarn på sitt knä. Och så säger hon: mina små älsklingar, en gång till måste jag berätta hur det var då allt blev förvandlat i mitt liv. Ni kommer nog aldrig förstå, men jag var så slutkörd. Jag var fullkomligt söndertrasad och jag kände mig så fördömd och förnedrad. Men längtan var så djup så inget kunde hindra mig. Jag bara sprang mot Jesus. Och jag tänkte jag skulle bekänna synder och säga så mycket fint. Det gick inget, jag bara ramlade ihop och stod grät. Då stod han där och sa: dina synder är förlåt. Din tro har frälst dig. Och vad sa han för det tredje? Gå i fri. Det är inget krav. Men det är frukten av förlåtelsen. Kan du se en rödgråten liten människa som reser sig upp från golvet, torkar tårarna? Och jag ser på hennes kroppsspråk. Hon har rätat på ryggen. Hon vågar lyfta blicken. Och hon går ut ifrån Simons fina salonger och bara vet: jag har fått en ny chans i mitt liv. Nu tänkte jag att ni skulle minnas de här orden. Vad var det Jesus sa? Tre saker. Dina synder är förlåtna. Din tro har frälst dig. Gå i frid. Vill ni vara med? Vi tar det två gånger. Dina synder är förlåtna. Din tro har frälst dig. Gå i frid. Lite mer nerv och inlevelse om jag får be. En gång till nu. Dina synder är förlåtna. Din tro har frälst dig. Gå i frid. Och nu har jag ett förslag. Ni ska inte göra varandra generade, men lite försiktigt kan du eventuellt vända på ansiktet och möta, titta på din bänkgranne. Och så tilltalar vi varandra med det här som en hälsning i gudstjänsten. Ifrån honom som har dött för våra synders skull och köpt vår frihet med sitt blod. Det är verkligheter jag predikar om. Så om du vill kan du titta på en bänkgranne och så uttalar vi de här orden igen. Dina synder är förlåtna. Din tro har frälst dig. Gå i frid. Om vi bekänner våra synder för honom så är han trofast och rättfärdig. Så han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Tror du på det här? Vet ni vad jag tror? Om jag ska säga några ord till församlingsledningen här. Jag tror att i den tid vi går in i nu, det finns väldigt mycket av andligt sökande. Jag har kontakter med massor med människor som har sprungit och köat hos häxor och healers och trollkarlar. Det är inte brist på andligt sökande. Jag tror att i vår tid är det viktigare än någonsin i den kristna gemenskapen att vi är noga med att lägga grunden i människors liv som vill börja följa Jesus. Annars så är det risk att det finns inkörsportar för fiendens attacker och konstiga tankar och tvivel. Jag säger som Martin Luther, han skriver så här, det hör till de första grunderna för varje kristen att lära sig Romarbrevet utantill. Det är det. Och jag är åt det hållet. Jag drömde någon natt om att alla kyrkor i Norden tog ett gemensamt beslut. Att ha bibelstudier samma kväll alla veckor i alla kyrkor. Där man läser vers för vers genom Romarbrevet. Och vi känner, vi lägger grunden. Och vi blir trygga och fullkomligt förvissade om vår identitet i Jesus Kristus. Och i vår bekännelse till honom. Jag är förlåten. Det är inte andligt högmod att säga det. Det är ödmjukhet. Jag säger, jag ödmjukar mig inför ditt kors. Jag tror att det är sant vad du har sagt. Min synd är förlåten. Jag kände att jag skulle tala så här några minuter idag. Jag vet inte hur du har det. Men jag blir påmind om en väldigt märklig sak jag ska berätta till slut. Har ni hört talas om att i gamla tider, då din farfar och farmor var unga, då hade de tältkyrkor i städer och samhällen? Har ni hört det? Jag var i Djurhalla här borta 1979. Och vi höll på vecka efter vecka efter vecka. Och sista helgen döpte vi 28 nyfrälsta människor. Så där hade vi det. Och så för några år sedan var jag i en sån där tältkyrka i Småland. I ett samhälle, många olika församlingar var tillsammans. Vi skulle ha 3 veckor, det blev 7 eller 8 veckor. Jag glömmer det aldrig. Och en torsdag stod jag och predikade och läste just om kvinnan som grät vid Jesu fötter. Och vad jag sa minns jag inte. Men det gick ut på detta, att bara vi ödmjukar oss och böjer oss inför Jesus så finns det ingen gräns för förlåtelsen och nåden. Och så avslutade jag predikan jag sa vi blir stilla i bön. Då reser sig en gammal kvinna upp. Jag kände igen henne. 87 år gammal. Afrikamissionär. I mellan 50 och 60 år har hon arbetat i ett stort land i Afrika. Hon är aktad bland hundratusentals människor. Hon har sett hur många som helst fått nytt liv. Sett mirakler och under ske. Och jag har ju mött henne förr när jag var yngre. De var hemma på viloperioder. Man kände en sån respekt. Vet ni hur det känns? Hon var inte gapig, hon skrek inte, höll på, bar sig inte konstigt åt. Direkt att hon kom in i ett rum så kände man liksom att det andades helighet runt omkring den där gudskvinnan. Nu kommer hon gången fram. Kommer ända fram och jag går ner för att möta henne. Och vi tar varandras händer och blickarna möts. Och jag blir väldigt, väldigt skakad i det ögonblicket. För jag möter i hennes blick, det är ren ångest. Ångest. Och så viskar hon medan tårarna trillar. Hon som har predikat för tusentals i 50 år. Ingmar, jag känner mig så rädd. Tror du jag vågar hoppas och tro att min synd är förlåten? Och jag kände ju som om marken försvann under fötterna på mig. Vet ni hur det var? Kanske någon jag ska berätta det här för särskilt. Sista två åren har många av hennes närmaste bönevänner gått hem till Gud. Det blir ju tomt. Och så har sjukdom kommit in i bilden. Hon har inte kunnat vara med som hon ville i kristen gemenskap. Blivit ganska ensam. Telefonen tystnar. Och jag ställer inte djävulen i centrum, men jag vet att det finns onda makter som vill förgöra oss. Det är en kamp att vara människa. Plötsligt är det som om själafinen ser sin riktiga chans att nästan ta ett strupgrepp på ett helgon som har gett hela sitt liv för att predika evangeliet. Och hon vaknar på nätterna, på småtimmarna. Vet du hur ensam man kan känna sig då? Man vaknar de där vargtimmarna och ångesten bara vältrar sig över henne. Hon blir påmind om saker hon hade gjort som tonåring för 75 år sedan. Och att möjligt bara behåller på och plågar. Och natten innan den här gudstjänsten, då är det precis som själafienden, djävulen, har nått in till den allra innersta hjärtenerven i tron. Och precis som att han ska rycka ifrån henne, till och med den där barnsliga tilliten, att jag får vara Guds barn. Tror du jag vågar? Tror jag vågar hoppas på att min synd är förlåt? Vad hade du gjort i det ögonblicket? Jag sa Gud hjälp mig. Och utan att jag riktigt tänkte på det. Jag har lärt mig lite utan till det som Luther sa. Så jag började stå där och hålla hennes händer. Se henne in i ögonen och läsa utan till Romarbrevet 8. Det blir ingen fällande då. Fri från dom och skuld och fruktan. Och då är vi framme vid vers 14 och 15. Som säger att vi har ett vittnesbörd som ingen kan ta ifrån oss här inne. Guds andes vittnesbörd att jag är Guds barn. Då händer någonting märkligt. Bakom i straden hade de satt upp en tältvägg. Och där var som ett bönekapell, förstår ni? Ett stort avskilt rum dit man kunde gå i avslutningen av gudstjänsterna för att få förbön och samtal. Och nu hade en liten bondhustru i Småland, inget fel på smålänningar. Men hon bor på landet i Småland, jag garanterar, hon kan inte ett ord på engelska. Hon kan knappast svenska, hon bara pratar småländska. Och liksom var med lite grann i syföreningen i missionshus det här. Och aldrig liksom berättat några väldiga upplevelser och sånt här med andedop och tung och tal. Det har inte landat på det sättet. Men hon har en längtan att leva för Gud. Och mitt i hela dagen så kommer en sån märklig känsla över henne. Du ska resa ner till tältkyrkan. Vara där en timma före gudstjänsten. Och då Ingmar går fram och predikar ska du böja dina knän och be. För det är någonting som är viktigt ikväll. Jag visste inte om det. Men där står jag och citerar Romarbrevet 8. Plötsligt, samtidigt som jag talar ut vers 15, så börjar hon för första gången i sitt liv med hög röst på knä i bönerummet börjar tala ett språk hon aldrig har använt förut. Är det någon här som hånar detta med tungotal? Ta det lugnt du. Vad använder hon för språk? Nu ska jag berätta om hur den Gud är. Vilken gentleman Guds ande är. Och hur personlig Gud är. Och hur noga han är med att visa att han känner oss. Och att han liksom lyfter upp oss små människor. Vad talar hon för språk? Det språk den här kämpande kvinnan har predikat Kristus på i 55 år. Och exakt samma dialekt som hon har haft då hon har undervisat och förkunnat i säkert tusentals timmar. Och det räcker med att hon hör en enda mening i tungotal så blir hon en annan personlighet. Räta på ryggen. Och det är liksom lite dråpligt alltihopa. För hon börjar uttyda det profetiska budskapet till sig själv. Så säger Herren, min älskade dotter, min tjänarinna, säger hon till sig själv. Hur kan du tvivla på att jag älskar dig och att det var för dina synders skull jag dog på kors? Du vet ju att det är så. Du är förlåten och ren, på dig finns ingen fläck. Jag älskar dig, mitt barn. Jag kommer aldrig glömma det. Hela tältet fylldes liksom av Guds härlighet i det ögonblicket. Och där stod jag, höll hennes händer. Såg förvandlingsnumret. Och man blir inte högmodig, man blir väldigt förkrossad. Det finns miljarder människor i världen. Men då en enda liten människa som av hjärtat vill höra Herren till. Blir attackerad och kämpar för sitt liv. Då kommer han så personligt. Och vad gör han? Det är inga nymodigheter. Han bara för henne tillbaka. Till grundfundamentet. Till det hon alltid har velat vila på. Jag är förlåten. Jag är Guds barn. Nu tar vi det en gång till. Jag var med om en period i mitt liv. Då jag höll på att få in bitterhet i mitt liv. På grund av saker som hade hänt som inte var goda. Jag kom till ett missionshus. Någonstans i Västergötland tror jag det var. Jag pratade inte med någon. Jag kröp ner på knä. Och jag kunde inte hålla tårarna tillbaka. Plötsligt märkte jag att jag hade krypit ännu längre ner. Jag låg med pannan mot golvet. Jag bara kände, jag ville. Det var precis så jag ville göra. Liksom. Så jag ville komma inför Gud. Vet ni vad som hände? Jag reser mig upp från den bönestunden och nu kanske någon blir rädd här. Det var inte demens. Men jag reser mig upp där så inser jag att det är precis som en osynlig hand har tvättat bort jobbiga minnesbilder. De är borta. Och det var en upplevelse av frihet och renhet som inte går att klä i ord. Den var som morgonens dag. Vet du vad vi behöver nu framöver? Vi behöver nu också göra som Luther sa. Syssla med den dagliga omvändelsen. När blev du frälst? I morse sa jag på nytt igen. Tack att min synd är förlåten. Och att jag är din. Det är färskvara. Det kan få vara färskvara. Och då tror jag människor känner det runt omkring. Nu tar vi det igen. Varmt med värme nu. Dina. Ja, ni försöker i alla fall. Vi tar det en gång till, två gånger till. Dina synder är förlåtna. Din tro har frälst dig. Gå i frid. En gång till. Dina synder är förlåtna. Din tro har frälst dig. Gå i frid. Nu tackar vi Gud en gång till i gudstjänsten. Och jag känner att Guds ande kommer över dig nu. Det är på den här grunden du får ta emot välsignelsen och känna det flödande livet. Herre, jag tackar dig att du känner oss varenda en. Och jag tackar dig att din nåden är gränslös. Tack för frälsningsvisshet och djup frälsningsglädje och helande från hjärtats alla sår. Och tack att vi i den atmosfären också får beröras av läkedom till våra kroppar. Jag ber för den som har verkande stela leder. Du ska kunna säga om 3 månader, säger Herren. Minst den söndagen då jag började ett verk i ditt liv. Och jag har en hälsning till dig som ibland har ett skenande hjärta. Och det är så jobbigt och svårt det här. Och jag tror läkarna har lite svårt att komma till rätta med det. Herren rör vid dig. Och jag vänder mig till dig som i vår tid, du är rädd för ljuset och våren. För det brukar alltid bli så att då det skulle bli så ljust, då kommer den där depressionen, den mörka, jobbiga känslorna och bara vill suga dig neråt. Jag bryter detta över ditt liv i Herrens Jesu namn. Du ska vara fri, du ska lyfta ditt huvud högt. Du ska vara fylld med den heliga ande och lovsjunga Jesus. Jag vill välsigna dig i Jesu namn. Amen, amen.